Nu ska vi se om ni känner igen det här. Jag heter Björn Holm förresten, jag är pastor i församlingen ifall det är någon som undrar. Det är år 50 före Kristus. Och hela Gallien är ockuperat av romarna. Hela Gallien? Nej. En liten by befolkad av envetna galler vägrar att ge upp. Känner ni igen det här? Någon som vet vad det är? Ja! Det är inledningsordet till serietidningen Asterix. Som handlar om den här lilla byn uppe i Frankrike. Jag vet inte om det där är Normandie eller om det är det nog kanske. Eller Bretagne, jag är inte säker. Men det är i alla fall i Gallien där uppe. Den här lilla byn i det stora romerska riket. Den lilla, lilla utposten som är annorlunda. Som vägrar att ge upp. Trots att hela världen är ockuperad av romarriket. Asterix by. En väldigt speciell plats. Där gäller andra regler. Där är saker möjligt som inte är möjligt någon annanstans. Och där betyder saker andra saker annat än vad de betyder överallt annars på jorden. Det enda som de är rädda för är att himlen ska ramla ner i huvudet på dem. Och det hade nog inte varit så farligt om det inte var för att de också vet att det händer varje gång det regnar. Det står i en serietidning faktiskt. Att varje gång det regnar så vet alla i byn att det är himlen som ramlar ner i huvudet på dem. Och det är läskigt. Kan man ju förstå. Och sen är det då händer det ju massa äventyr och sånt där runt omkring. Oftast handlar det om att människor i den här byn åker ut till andra ställen. Där andra premisser gäller. Och just i den äventyret där det här med att regnet är himlen som ramlar ner i huvudet på folk handlar om en ung man som reser ifrån byn. Jag tror att han hamnar i Lutetia, men jag är inte säker. Och där vet man någonting annat. Där vet man att det där med regn är ju inte farligt. Det är ju bara vatten som har liksom hettats upp och förångats och stuckit upp i himlen och blivit moln och sen kylts ner och blivit vattendroppar och ramlar ner igen. Det är ju ingenting att vara rädd för. Men det... Och sen så händer det en massa andra grejer i den där. Det är spännande för det som den... Det visar det att Lutetia visar sig i slutändan bara vara en annan by. Det är en jättestor stad. Men den fungerar på samma sätt som den här. I Lutetia finns det andra saker som bara gäller i Lutetia. Det här kallas på sociologins språk för en plausibilitetsstruktur. Vilket härligt ord. Som bygger på de här tankarna. Plausibilitet är ett annat ord för sannolikhet. Premisserna för vad som kan räknas vara sannolikt. Alltså vad som är möjligt och verkligt och sant. Det som är troligt. Och strukturen. Det är den här staketet runt den här byn. Innanför det här staketet finns det vissa saker som är sannolika. Därför att verkligheten ser ut på ett visst sätt där. Det här är ju liksom en känsla som jag tror att många kan ha i livet. Man har kanske vuxit upp, för de som har vuxit upp i en kristen församling. Men det kan vara andra typer av gemenskaper också. Men har man vuxit upp i en sån gemenskap, i en kristen församling, så är det egentligen inte så svårt att vara kristen där. Där vet ju alla att det här är sant. I den här, innanför de här, det här staketet, då är det här sanningen. Vi vet det tillsammans. Det är tydligt och klart. Det är till och med troligt. Det är plausibelt, det som står i den här. Utifrån att den här beskrivningen av verkligheten är någonting som vi delar, så blir också löftena som står i den här troliga. Och då är det inte så knepigt. Men sen gör många den erfarenheten att man förr eller senare byter sammanhang. Man kanske flyttar härifrån en period för att studera eller för att arbeta med någonting. Och så kommer man in i en annan sån här by där andra saker är sanna och där det här inte verkar särskilt troligt alls. Där kanske till och med alla vet att det här inte är sant. Vad händer då med min tro? Vad händer då med det som jag vet är sant? Vad händer med mitt hopp och mitt sätt att leva? Jag tänkte att vi ska gå till en text idag som står i Hebreerbrevet kapitel 2. Jag tänkte vi ska läsa två verser där bara och göra lite utstickare. Jag undrar om jag fick med den här på... Ja, det gjorde jag. Hebreerbrevet 2 och 9 och 10. Det kommer in mitt i ett resonemang kan man säga, och därför började med män. Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ty när han för vilken och genom vilken allting är till ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill säga. Att du ska komma oss till mötes och göra ditt ord levande och verksamt i våra liv, i våra hjärtan, i våra tankar och kroppar. I Jesu namn. Amen. Vi har ju varit och rört ibland vid Hebreerbrevet några gånger till. Det tidigare. Det är ju skrivet till en gemenskap som består av första generationens judekristna, kan man säga. De har kommit till tro. De är alltså judar som har kommit till tro genom vittnesbörd från någon eller några som själva har lyssnat till Jesus. Verkar det som. Och som har kommit dit, berättat om honom och bekräftat sin undervisning med under och tecken och annat som har skett ibland. Och de har kommit till tro, en skara som finns i Italien, troligtvis i Rom, i en stor stad i alla fall. Och man lever ganska nära synagogan. Det är alltså innan templet har fallit och innan den kristna kyrkan och synagogan liksom har gått skilda vägar på ett tydligt sätt. Så de finns i den kretsen. Och nu har de precis gått igenom en period av förföljelse. Det här är inte därifrån. Ja, kanske i och för sig. Det är en senare målning. Det är därför den är lite pixlig. Så här. Men en förföljelse kanske sammanfallade med den förföljelse som kejsar Claudius, när han försökte liksom utrota de kristna. Det var ett kort försök som inte lyckades helt fullt, men många fick lida döden. Och många andra miste allt de hade och fick fly. Det var en tuff tid. Och vi förstår också att under den här perioden så har de som hade fört församlingen till tro, de som först hade berättat om Jesus och som hade väglett församlingen, har dött. Vi vet inte om det är på grund av den här förföljelsen eller av andra skäl. Men de finns inte ibland dem längre. Och då har det börjat hända saker med den här gemenskapen. Som finns, det är en gemenskap under hård press. Och som kanske upplever sig mer och mer vara som den här lilla byn som är omgärdad av en hel värld där ute, där något annat gäller. Där det som de har fått höra och kommit till tro på inte är sant utanför det här staketet. Och mer, när de inte har någon som kan undervisa dem, som kan vägleda dem och uppmuntra dem, så har det där staketet börjat krympa omkring dem. Och det som var liksom det som var hjärtat och kärnan i deras tro blir svårare och svårare att hålla fast vid. Därför att, jag menar, de hade goda relationer till synagogan. De hade vuxit upp i det och kände till det. Och det var naturligt att fortsätta den relationen. Den undervisning de nu fick, den kom ju den vägen. Men det var någonting de inte kunde få där. Det var någonting som inte var sant inom de väggarna. Och det var Jesu Kristi kors. Jesus Kristus som Gud, som har blivit människa och som har gett sitt liv på ett kors för dem. Och det ledde liksom till att för att kunna hålla goda relationer så blir det liksom tvunget att man liksom, antingen så blir man mer och mer isolerad, eller så måste man tona ner det som skiljer oss åt. Det beskrivs från när författaren skriver till den här gemenskapen, så säger han att under den här tiden så verkar det som att de har blivit undernärda. De har liksom blivit förkrympta. De har börjat gå tillbaka i växten. De har hamnat på spädbarnstadiet igen. Han säger att vid den här tiden så borde ni ha varit ledare allihop. Men nu måste man prata till er som till barn, för ni kan inte hantera fast föda längre. Mycket tyder på att det som de liksom har börjat att tappa är just Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Och det är inte konstigt, därför att deras liksom naturliga miljö har två pelare. Det är den judiska synagogan och det är det romerska samhället. Paulus skriver i första Korintherbrevet att judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Och det var det. Alltså, den judiska tron som undervisades i synagogan hörde liksom till deras ursprung. Det är liksom bakgrunden, grunden till det som sker när Jesus kommer och så där. Vi behöver också ha med det för att förstå vad allting handlar om. Och de hade vuxit upp med det här, det var deras historia. Men det krockar i mötet med en korsfäst Kristus. Lagen säger att när ett barn föds så blir både barnet och modern oren i 7 dagar. Det är därför pojkar måste omskäras på den 8:e dagen. Alltså, kan ni tänka er tanken på att den helige guden är oren? Det är en fullständigt absurd tanke. Och när man sen börjar prata om att han dessutom ikläder sig hela världens och mänsklighetens orenhet och dör på ett kors som ett offerlamm. Det är liksom, vi förstår inte hur absurt det måste låta för en trogen jude. Det är en stötesten för dem. Och det romerska samhället runt omkring kunde ju aldrig acceptera detta. Jag menar, korsfästelsen var det grymmaste och mest förnedrande straffet som man kunde ge till någon, som var liksom förbehållet förrymda slavar och de allra värsta brottslingarna i landet, avskummet. Och då tanken på att man skulle tillbe och lovsjunga någon som har blivit korsfäst, det är en dårskap för hedningarna. Och det är i den byn som nu den här gemenskapen befinner sig. De finns i en, liksom i en plausibilitetsstruktur där korset är en stötesten och en dårskap. Och då är det ganska naturligt att vill man liksom klara sig där, så är det är ganska frestande att börja tona ner det där. Det var som någon beskrev det, att den kristna tron på en korsfäst Gud har blivit som ett stomibandage. Någonting som vi är glada att det finns, men det är ingenting vi vill visa och prata om offentligt. Alltså man håller det mer och mer för sig själv. Man pratar inte så mycket om det. Och så blir det liksom tystare och tystare. Och sanningen är att när man tappar bort det som är sanningen, när man tappar honom som är sanningen ur sikte, då blir till slut det sant som hörs mest. Det blir sant det som hörs mest. Om jag finns i en gemenskap där detta är sant och jag hör det hela tiden, då blir det till slut sanningen för mig. Men det är svårt att hålla fast vid en tro som jag inte delar med omgivningen omkring mig. Vi kan se det här bland många kristna idag. Så kan man ibland känna att ja, men att prata om Gud är inte särskilt kontroversiellt längre i vårt land. Det kan vi göra. Att prata om kristen etik, med att vara med godheten emot din nästa, och att alltså tron på att livet övervinner döden till och med, det är inte heller särskilt kontroversiellt. Det kan vi dela med de allra flesta. Men att tala om att vi tror och följer en korsfäst frälsare, och att utan korset är det tomt, blir mycket svårare. Det gör vi inte särskilt ofta. Eller jag ska inte säga vi på det sättet, men man kan se det där i det offentliga rummet. Så kan vi vara glada när vi läser om att någon artist brukar gå in och be lite innan en konsert för att det ger lite frid. Och det är vi stolta över. Men man undrar hur mycket vi talar om att det är den korsfäste Kristus som är vårt hopp. I en mångkulturell tid och värld så kan man ju tycka att det kanske är smartare att fokusera på det som vi har gemensamt. Det som alla kan dela. Framförallt så är det mycket lättare att tro på någonting som jag kan dela med många. Men när Hebreerbrevets författare ska liksom skicka in lite uppmuntran in i den här gemenskapen som finns liksom i en miljö där det som är kärnan liksom inte längre är sant på något sätt, och han beskriver det som att de har blivit modlösa och disorienterade, då gör han det genom att hamra Kristus. Det är Kristus, 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 Kristus. I 10 av 13 kapitel i Hebreerbrevet pratar han om Jesus Kristus. Jesus Kristus. Och så går han igenom, eftersom kommer ur den judiska myllan, så tar han liksom utgångsläget i det som är storheterna i den judiska tron. Han börjar med att prata om änglarna. Det här är också en tid när man liksom inom den inom judendomen i den här delen av världen fokuserade mer och mer på änglar, och det växte fram olika typer, liksom en slags mysticism omkring som gränsar till ängladyrkan i den, alltså som blir liksom rotskotten till det som blir kabbalism på sikt. Så ser man det här liksom, att det finns mycket fokus på änglar inom den här judendomen på den tiden. Och änglarna är stora och de är omslutna av Herrens härlighet. Men Kristus är större. Så går han vidare och pratar om Mose och lagen. Som är ryggraden för den judiska självförståelsen. Han säger Mose var stor, han var betrodd i hela Guds hus. Men Kristus är större. Han är byggmästaren, han är sonen som råder över hela huset. Han pratar om prästerna, de aronitiska prästerna, och Abraham i samma andetag. Och fortsätter med det här. Samma sak där. Kristus är större. Till och med templet och offerkulten. Som är liksom, om lagen är ryggraden, så är liksom offerkulten på något sätt, det är, ja, vad ska man säga? Resten av skelettet i stort sett. Liksom. Det, eller köttet på ryggraden kan man kanske säga. Men återigen så visar han på att Kristus är större. Och vad är det då som visar att Kristus är större än alla dessa storheter inom den judiska tron? Det är korset. Det är korset. Det är det som Hebreerbrevets författare återvänder till gång på gång på gång. Det är korset som har gjort att han har blivit krönt med ära och härlighet. Det är korset som visar att han är större. Därför att på korset åstadkommer sonen det som ingen av de andra kunde göra. Änglarna är stora, mäktiga och härliga. Men de kunde inte dö, lida och dö och försona människans synd. Det gick inte, de var änglar och synden är ett mänskligt problem. Det måste betalas av en människa. Mose, Abraham och prästerna kunde inte göra det, därför att de var människor. De hade sin egen skuld att bära och kunde inte försona någon annan. Paulus skriver att var och en måste bära sin egen börda. Det gick inte. Templet och offerkulten, den byggde ju på det här med ställföreträdande försoningsoffer. En gång om året så gick prästen in för att bära fram blod inför Gud för att försona folket. Men det räckte inte. Det räckte inte till. Hebreerbrevets författare skriver att det där nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synderna. Ty blod från tjurar och bock kan aldrig ta bort synder. Det blev bara en påminnelse om synden. Att man var tvungen att måla över den år efter år efter år. Men blodet från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder. Men det finns en som kan, säger han. I det 9:e kapitlet, vers 11 och 12. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Han har gått igenom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand. Det vill säga som inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte blod av bockar och kalvar. Han har en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss. För evigt. Det som inget av de andra kunde göra. Det är vad korset står för. Så han liksom säger att Det är inte fel att ni strävar efter att hålla fred med era syskon och människor runt omkring er. Det ska ni göra gång på gång. Så återkommer han till det flera gånger i Hebreerbrevet. Gör allt vad ni kan för att hålla fred med dem som finns omkring er. Hålla fred med alla till och med, säger han. Men ni kan inte göra det genom att plocka bort det som är kärnan och centrum. För sanningen är att en klippa som inte har brustit håller inte att bygga sitt liv på. Det låter väldigt kontroversiellt, men, eller väldigt upp och ner. Sådär. Men det är sant. En klippa som inte har brustit håller inte att bygga sitt liv på. Att, vi läste tidigare här att han som ville föra de många sönerna till härlighet måste låta honom som leder dem till frälsning bli förhärlig eller fullkomligad genom lidande. Den är korset centralt på många andra sätt också. Det för med sig väldigt många andra saker som vi också ser i de här i de här två verserna. Att korset är också grunden för deras tröst i deras lidande. Det stod att jag måste bara jag slog igen Bibeln på fel ställe. Vi läste det här att vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Alltså, i den här andra halvan av den här versen så ryms enormt mycket. Den här grekiskan i Hebreerbrevet hör till de mest krångliga att översätta därför att den är väldigt hög. Det finns väldigt mycket där. Vi läste att det skulle komma, genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ordagrant översatt kan man säga att genom Guds nåd smakade han döden för var och en. Och det där har man diskuterat lite grann. Thomas Hewitt som är en av de här, han är inte så aktiv längre, men på 60-talet var han väldigt viktig NT-forskare. Han sa om det här uttrycket att det betyder att ingen längre lider ensam. Bland annat. Därför att Jesus Kristus inte bara dör för människor utan det här ordet som vi översätter med att han smakade döden. Det liksom antyder att han tar in hela dödens lidande och bitterhet och skam. Ingen av oss står längre ensam i lidandet för att han har smakat på alltihop. I den 18:e versen i andra kapitlet står det eftersom han själv har prövat så lidit kan han hjälpa dem som prövas. Så korset är också en grund för deras tröst i lidandet. Därför är det inte smart att göra sig av med det för att lindra det. Och likadant så det här att ja, det är lite nördigt, pantos översätter vi oftast med alla. I det här fallet så står det i maskulinum singular form. Lite underligt. Det går att kolla. Det går att läsa det på andra sätt också. Men, och då brukar det vanligtvis översättas med var och en. Som antyder att Jesus inte bara dör för hela mänskligheten. Utan för varje enskild människa. Vi försvinner liksom inte i mängden. Det är också grunden för deras förståelse av Gud. Tar vi bort korset så ser vi inte längre vem Gud är. I den tionde versen inleds med ordet eprepen. Det var tillbörligt att han som ville föra de många sönerna till härlighet. Det var tillbörligt. Alltså korset må vara en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men det är en handling som är värdig Gud. Korset harmonierar med den som Gud är. Där ser vi honom. Det stämmer med Guds kärleksnatur. Det var tillbörligt att det skulle gå till så på grund av vem Gud är. Han är en treenig helig Gud som är en gemenskap genomströmmad av överflödande, självutgivande kärlek. Och korset är det tydligaste tecknet på det. Och korset blir också det som är grunden för hoppet om att deras lidande är begränsat. I det andra kapitlet är liksom en, det finns en slags logisk stege som författaren bygger på här, som utgår ifrån den åttonde psalmen i Saltaren. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? Eller en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. Står det citerat här i Hebreerbrevet. Och så använder han den här texten applicerad på Kristus. Och så bockar han av den liksom. Och säger att en liten tid lät du honom vara ringare än änglarna. När han lämnade allt i himlen för att bli människa och ta på sig barnens kött och blod. Och sen med härlighet och ära krönte du honom. Efter uppståndelsen, när han återvänder till faderns härlighet. När han tar emot det namn som står över alla andra namn. Och så säger han att allt lade du under hans fötter. Står det, och då säger han att ännu så har vi inte sett att allt ligger under Jesu fötter. Det är därför ni får lida på det sättet ni gör. Men de andra sakerna ser vi, säger han. Och därför så kan vi också tro att allt är på väg att läggas under hans fötter. Vi ser att Gud har uppfyllt de andra sakerna. Men det hänger ju liksom på det här punkt två på ett irriterande sätt. Första versen vi läste. Men vi ser att Jesus, som för en tid var ringare än änglarna, har blivit krönt med ära och härlighet. Gör vi det verkligen? Ser vi det? Är det så synligt för oss? Hur gör vi det då? I tro, säger Hebreerbrevet. I tro. Tron ger oss visshet om det vi inte ser. Och tro kommer av förkunnelsen i kraft av Guds ord. Och därför så håller han på under de här 10 kapitlerna och målar ut Kristus. Han vill göra honom synlig för dem. De som har flackat med blicken, de som har tonat ner korset och börjat titta på annat, vill han liksom göra Kristus, den korsfäste Kristus, så synlig för dem. Att de ser hans härlighet och ära. För ingenstans blir Kristi härlighet och Kristi ära så tydlig som i korset. Det här är verkligen en slags logisk kullerbytta för många. Att dö naken, slagen och förnedrad på ett kors blir det yttersta och tydligaste tecknet på Kristi härlighet för Hebreerbrevets författare. Det är där vi ser honom. Det är där vi ser honom krönt med ära och härlighet. Jag tror att korset är och kommer alltid att vara en skandal. Det kommer liksom aldrig att bli rumsrent på riktigt, förhoppningsvis. Och vill vi bli berömda av människor, vill vi bli ärade av människor, fullständigt accepterade, då är inte korset en särskilt smart sak att bli förknippad med. Det är inget bra karriärsdrag att skriva i CV:t att jag följer en korsfäst Gud. Men om vi söker någonting mer, någonting större, om vi vill se verklig storhet, verklig härlighet, verklig sanning, om vi söker verklig frid och fullständig upprättelse och frihet som Guds barn, då är det där vi ser det. Så att Hebreerbrevets författare försöker säga, vägen till härlighet ligger inte i att tona ner Kristus eller sudda ut Kristus, utan i att lyfta upp honom ännu tydligare, ännu mer. Han ser ut i den här andra byn som en skam. Men i Guds rike är det här våran stolthet, våran ära. Paulus skriver i Galaterbrevet: men jag vill aldrig någonsin berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Det är min medalj. Det är min ära. Där har jag min stolthet. Och jag vill inte dölja det, därför att jag är stolt över det. Även när vi befinner oss eller kan känna liksom att vi har hamnat utanför de trygga ramarna, där det inte längre är så lätt att vara en kristen, där det inte längre är så lätt att känna och veta att det här är sant, så tror jag att vill vi ha beständig frid, så behöver vi hela tiden återvända till detta. Återvända till korset. Återvända till den korsfäste Kristus. Det är bara där vi kan få sann frälsning för det första. Det djupaste och sannaste. Det är också där vi hittar tröst i lidandet. I smärtornas man. Det är där vi ser vem Gud verkligen är. Kärlekens och nådens Gud. Det är också där vi hittar hoppet som säger oss att prövningens tid är begränsad. Allt kommer en dag att läggas under hans fötter. Och det är också där som vi ytterst ser vårt eget värde. I det korset har vi vår stolthet. Avslutningsvis kan vi läsa hela den texten i Första Korinthierbrevet 21-24. Ja, det är inte hela texten, men den. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna, en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Vi ber. Herre, vi vill tacka, ära och prisa dig för ditt kors. Vi vet att vi kommer aldrig någonsin att finna orden för att beskriva det som du gjorde för oss och vad det har betytt. Vi kommer aldrig att förstå djupet av din kärlek. Men inför ditt kors så kan vi få famna det. Vi kan bäras av det. Vi ber dig nu om frimodigheten och nåden att under alla livets omständigheter komma ihåg det. Inte i skam och vanära, utan med härlighet och stolthet. Vi ber att du ska lära oss att ha vår stolthet och vår ära i Jesu Kristi kors. Att vi ska, när vi tvivlar på vårt eget värde, så är det dit vi ska se. När vi lider i svårigheter, så ber jag att du ska mana våran blick och lyfta den till ditt kors. När vi tvivlar på framtiden och vart världen är på väg, så ber jag att du ska lyfta vår blick till ditt kors. Och när samvetet anklagar oss och trycker ner oss och vi bara ser vår egen skuld och våra misslyckanden, lyft våran blick till Kristi kors. Så att vi får se vilka vi är i dig. Att vi får se en triumf som är större och går djupare och längre än allt annat på den här världen, på den här jorden. Vi ber att vi ska få formas av det korset. Att kärlekens sår ska bli synliga i våra liv. Att din seger över död och ondska och mörker ska bli synligt i våra liv. Att din uppståndelses kraft ska bli synlig i våra liv. Så att vi kan fullgöra den uppgift som du har gett oss. Att vara dina vittnen. Att vara din kropp. Att vara salt och ljus. Och föra och tala hopp in i en värld som så behöver det. Så led oss, Herre, i ljuset av ditt kors, varje dag vi får leva här på jorden, tills du en dag hämtar hem oss till ditt eviga rike, bärgade genom lammets blod. I Jesu namn. Amen.